viktiga att tänka på här är ju att arbetsgivaren har ett ansvar för hur din arbetsplats är utformad.
Peter, du nickar instämmande.
Ja, verkligen. Jag håller verkligen med. Alltså, de har ju hittat strategier här. Men det gäller ju verkligen att arbetsgivaren ger förutsättningarna till ett bra arbete.
Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket.
Välkommen till Hallå Arbetsmiljö, podden som ger information och guidning i allas vårt viktiga arbete att göra svenska arbetsplatser trygga och säkra. Idag ska vi prata om något som berör väldigt många, bildskärmsarbete. Ja, många sitter framför datorn större delen av dagen. Så, hur designar man egentligen ett hållbart bildskärmsarbete? Både för kroppen och för knoppen. Med mig i studion har jag Peter Johansson, sakkunnig på Arbetsmiljöverket. Och som allt som oftast även Ann-Karin Kostet, arbetsmiljöinspektör. Välkomna båda två.
Tackar.
Tack så mycket Fredrik.
Peter, sakkunnig på Arbetsmiljöverket. Sakkunnig. Vad betyder det och inom vad då?
Alltså jag är sakkunnig inom ergonomi. Så det innebär att jag stöttar inspektörer, jurister och handläggare med kunskap om ergonomi.
Just det. Ja, men hur stort är det här problemet då, Peter?
Ja, alltså det är ju väldigt många idag som du sa som jobbar helt eller delvis med skärm överhuvudtaget. Det är ju vårt huvudsakliga arbetsredskap. Alltså, utan det finns kanske inte ens några arbetsuppgifter eller något arbete. Och Arbetsmiljöverket gör ju tillsammans med Statistiska centralbyrån återkommande undersökningar. Och vid senaste undersökningen så sa ungefär hälften att de arbetar vid dator mer än halva sin arbetstid. Och ungefär grovt kan man säga att ungefär 5% av alla sysselsatta säger att de har besvär på grund av användning av dator. Och det motsvarar en, grovt en 230 000 personer. Det är en medelstor svensk stad egentligen. Sen är det olika också. Vi vet ju inte hur allvarliga de här besvären är. För en del kan det verkligen påverka både arbete och fritid. Och för andra kanske det ömmar lite eller känns efter lite. Något som går över.
Men det är ändå påtagligt tänker jag. Och från början kan man, jag som inte är så sifferkunnig, känna att 5%, det är sånt, det är lite svinn man får leva med. Men det är ju inte det. Och det innebär ju, alltså du är inne på över 200 000 personer i Sverige som på ett eller annat sätt har ett problem. Och du Karo, du är ute då och gör inspektioner på olika arbetsplatser. Vad tänker du om det här? Ser du det här? Märks det? Är det tydligt?
Ja, absolut ser jag det här. Vi kommer till väldigt många olika typer av arbetsplatser där man har datorarbete. Mm. Och det kan ju vara så att man tänker att jag sitter bara vid en dator. Men det är ju just det som är problemet. Vi sitter still för länge och gör samma rörelser om och om igen. Timme efter timme, dag efter dag. Och till sist så börjar det ju påverka kroppen i olika omfattning.
Just det. Hörrni, vi ska prata vidare om det här först. Ut på stan och se om era iakttagelser stämmer överens med gemene mans.
Hur mycket av dagen sitter du ungefär framför datorn?
I och med att jag jobbar med dator så blir det ju mycket dagtid. Men jag försöker hålla mig utan dator efter arbetstid.
Halva kanske.
Hur tycker du att kroppen känns efter att du har suttit halva dagen framför datorn?
Jag kom ju precis från naprapaten så att ja, man får lite nack och ryggont.
Vad gör du då för att må bra när du jobbar vid en skärm?
Ta pauser ibland. Försöker röra på mig.
Jag tränar nästan varje dag. Och sen så på lunchen så ser jag till att kanske ta en 10 minuters promenad också. Och så sitter jag absolut inte vid skärm när jag är hemma. Det hatar jag.
Ja, man blir ju lite trött. Jag tycker att det är skönt att röra på mig. Så att...
Hej, hur mycket av dagen sitter du ungefär framför datorn?
3-4 timmar.
Hur tycker du att det känns i kroppen när du sitter vid datorn 3-4 timmar om dagen?
Till mesta delt ganska stelt. Ibland blir ögonen trötta också. Man blir trött i huvudet.
Alldeles för långt varje dag, men ungefär 8-10 timmar. Jag försöker egentligen stå när jag jobbar och inte bara sitta. Annars tar jag lite promenad så att kroppen mår bra. Men jag har lärt mig att om jag sitter hela tiden, då mår kroppen inte så bra. Mm.
Hur mycket av dagen sitter du ungefär framför datorn?
Är det då på jobbet eller hem? På jobbet. Och alla åtta nästan. Timmar jag jobbar. Mm.
Ja, när du då sitter framför datorn en hel dag, hur tycker du att det känns i kroppen då?
Blandat. Myror i brallan ibland också. Så det blir att stå upp och ändra arbetsposition och sådär. Men ja, generellt ganska bra.
Jag försöker ta mycket pauser och så. Annars så tränar jag mycket. Så att det är ju min stora hobby annars. Jag tror man måste hitta balansen. Det är utvecklande med ett datorjobb också. Men man måste ju få balansen med för kroppens välbefinnande. Har man ett fysiskt jobb så förstår jag kombinationen att man är mera inaktiv senare. Men har vi datajobb som jag, då måste vi träna och vara aktiva övrigt. Så nu har jag ett kundmöte här nu.
Ja, vad säger ni Karo, Peter? Karo?
Alltså min reflektion är ju att jag tänker så här att många av dem har ju hittat egna lösningar. Att de tränar, man promenerar, man står upp och så, och det är jättebra. Men det viktiga att tänka på här är ju att arbetsgivaren har ett ansvar för hur din arbetsplats är utformad. Man ska inte ta bort arbetsgivaren. Alltså, förstår ni hur, alltså förstår du hur jag menar, ja. Fredrik? Att man kompenserar för att man inte ska få problem. Men egentligen så ska man ha bra förutsättningar från början.
Just det.
Sen är det jättebra med träning och variation och ut och promenera och så. Men förutsättningarna på själva arbetsplatsen ska vara de bästa, så att säga.
Just det. Peter, du nickar instämmande.
Ja, verkligen. Jag håller verkligen med. Alltså, de har ju hittat strategier här. Men det gäller ju verkligen att arbetsgivaren ger förutsättningarna till ett bra arbete. Och så att man kan, dels att man kan använda de här strategierna.
Om vi ska gå in på det då. Vad menar ni med rätt förutsättningar?
Ja, alltså ergonomi handlar ju både om att prestera bra och samtidigt må bra på jobbet. Mm. Och det är ju en helhet det här. Så vi brukar ju prata om hur människan och tekniken och organisationen samverkar och bildar liksom en helhet. Och när det gäller datorarbete då så handlar det ju tekniken. Det här handlar om att arbetsutrustningen, den är ju central. Att man har stol och skärm, det ska ge bra förutsättningar. Men det är ju också det som är i burken, programvaror och systemen som vi arbetar med. Och när omgivningen i form av liksom direkta ljus och ljudförhållandena.
Mm. Det är klart, jag förstår ju att allt det här påverkar, samverkar. Hur är det rent organisatoriskt då? Alltså hur själva arbetet är upplagt?
Ja, det är ju avgörande. Alltså det, ja. Man behöver ju, om vi nu pratar om att vi ska få till variation, då måste man ju organisera ett arbete så att man ges möjlighet till variation och pauser och kunna påverka sitt eget arbete. Och det handlar ju om hur man har schemalagt. Vad man har för policies kring möten, att man inte ska boka möten block i block och så vidare. Sen ska vi också komma ihåg att arbetsgivaren har ju också ett ansvar när det gäller kunskap. Mm. Det handlar ju både om kunskap hur man ska använda systemen som man jobbar i. Men det är också kunskap som man behöver tänka på för att undvika besvär. Och där kommer ju lite sådana här saker som vi pratar om här idag.
Just det. Vad säger du då Karo om det här?
Nej, men jag instämmer med Peter helt och hållet. Dels så är det ju så att arbetsgivaren ska ha kunskap om de arbetsförhållanden som råder på dens arbetsplats. Mm. Men arbetsgivaren har ju också ett ansvar att förmedla kunskap till de som arbetar där. Så att de vet hur de själv ska kunna liksom ställa in sin stol, avstånd till skärm, ljus vad det är. Liksom, så att det blir så bra som möjligt för dem. Det här med variation och så. Jag brukar säga ute att man kan ha världens bästa stol, världens bästa skärm. Men sitter man fel och man sitter 8 timmar utan paus, då blir det ändå fel. Mm. Så att det handlar ju om många olika delar här för att det ska bli bra.
Det ska bli väldigt intressant att strax få höra lite konkreta tips och tankar på lösningar av vad man kan göra. Men om vi börjar med konsekvenserna då. Vilka blir konsekvenserna av att man inte har rätt förutsättningar eller gör rätt saker, Peter?
Ja, men en sak är ju det här med ögon och synen som påverkar oss mycket. Och det är ju, skärmen styr ju vår blick. Och det gör ju att vi ofta tittar på ett ganska konstant och kort avstånd. under lång tid. Och normalt sett så när man tittar långt bort, då får ögonmusklerna som styr linsen vila. Men när vi fokuserar nära som vid en skärm, då blir det mer ansträngande. Särskilt om vi gör det då utan avbrott. Och det här kan bli att man får torra, ansträngda ögon. Det är vanligt. Men det här med ögonbesvär är också kopplat till annat. Alltså huvudvärk. Och faktiskt också är det nära kopplat till att man kan få ont i nacke och axlar, skuldra. Så det är mycket som påverkar.
Mm. Jag tänker också på hur mycket vi tillbringar framför mindre skärmar som telefoner och sådär. När vi väl lämnar jobbet och på väg hem, då passar vi på att titta på den ännu mindre skärmen och sitta och fokusera på den x antal minuter, timmar. Så det adderar ju till det här, tänker jag. Vad ska man tänka på gällande skärmens läge då?
Ja, det är ganska vanligt att, faktiskt att man ser att skärmen hamnar lite för högt. För många tror att den ska vara rakt framför.
Mm.
Men det är faktiskt som så att det är bättre att placera lite lägre så man tittar lite lätt ner på skärmen.
Mm.
Och det finns flera anledningar till det. Bland annat så har vi bäst skärpa när man tittar lite lätt neråt faktiskt. Och sen är det också det här med torra ögon. Att tittar man lite neråt, då slutar man ögonlocken lite. Och då behåller det fukten i ögat så man inte torkar lika lätt. Det här med att man blinkar.
Just det.
Men man ska inte heller ha det för lågt. För då blir det att du böjer nacken framåt. Och då kan du få ont i nacken. Så det är liksom en avvägande. Och det där är ju typiskt där kanske man sitter mycket med en laptop på ett felaktigt sätt. Så jobbar man mycket då med en dator, då är det ju bättre att koppla upp sig med en extern skärm.
Mm. Mm. Just det. Jag tänker ofta på de här digitala mötena som när man träffar människor så känns det snarare som att den är för lågt ner. Jag brukar säga att jag är så trött på näsborrar och innertak. Att man ser liksom rätt upp. Men då gäller det alltså, som du är inne på, att hitta någon sorts gyllene mellanläge här. Inte exakt rakt fram utan lite längre ner, men heller inte för långt ner.
Och det är också en annan aspekt på det här också. Det är att när man tittar lite ner så är risken att man blir bländad mindre. Från andra armaturer och sånt här också, som är ett stort problem faktiskt.
Just det. Jag har förstått att det är påverkar mer än vad man kanske tänker på. Vad har du något tips gällande det då? Anti-bländ-tips?
Ja, precis. Bländning kan ju komma från många olika håll. Det kan ju vara fönster och det kan också vara takarmaturer, blanka ytor. Så det är bra att undvika till exempel blanka bildskärmar. Och när det gäller fönstret, då är det ju bra om ljuset kommer lite från sidan. Men det går inte alltid att välja. Så att är det mycket inkommande ljus så ska man ju kunna skärma av det så man inte blir bländad. Sen en utmaning är ju det här med ljusarmaturerna då, så att man inte blir bländad av dem i lampor i taket. Och då blir det nästan alltid bäst om armaturerna både skickar ljuset upp mot taket och neråt. Sen är det ju så att olika arbetsuppgifter kräver olika mycket ljus och man är olika beroende på hur mycket ljus man vill ha i olika ålder och som spelar roll där bland annat. Och vi brukar säga att det är bra att man ska kunna liksom justera individuellt också hur du vill ha ljuset.
Vad ser du om det här då, Karo, när du är ute?
Alltså det är ju inte ovanligt att när jag är ute och gör såna här inspektioner att arbetstagare sitter och så har de fönstret i ryggen liksom. Eller så sitter de med sin skärm och så hänger liksom armaturen helt tokigt i förhållande till skärmen, vilket då bidrar till att man får de här störningarna i skärmen och ögonen blir tröttare och tröttare liksom. Så det är inte ovanligt att det ser ut så.
Jag tänker också på det här. Många ställen så har man ju det är coworkingplatser, man ska sitta lite fritt och då är det ju faktiskt inte en anpassad. Då sitter jag ju i ett kontorslandskap eller på ett café eller vid ett tillfälligt bord och då är det ju jättesvårt. Jag tänker själv hur många gånger inte jag har suttit och försökt vinkla skärmar och skjuta fram den lite och bak lite och man sitter snett för att man ska försöka slippa det här ljusinsläppet och så vidare.
Ja, det är problematiskt, det är det.
Det finns ju ett sånt lite bra tips som man kan tänka på i sådana här sammanhang också. Det är att man kan bara hålla upp handen över ögonen när man jobbar. Och känns det då skönare, då är du bländad på något sätt. Och det kan vara en sån här wow-effekt. Så ibland kan det vara väldigt enkelt att man behöver flytta en armatur eller ändra någonting.
Mm, så kepstest låter det som. Man skärmar och...
Vilket bra tips!
Mm, då ska jag testa det. Man tänker att man står och kikar mot horisonten och håller upp handen uppe vid pannan eller som om man har en keps på sig. Bra, tack. Jag tänker också, vad säger reglerna om det här med synundersökning, särskilda bildskärmsglasögon, allt sånt som också kan hjälpa till?
Ja, alltså det där är en jätteviktig sak, och i reglerna så står det att om man arbetar vid bildskärm mer än en timme per dag, då ska arbetsgivaren erbjuda en synundersökning. Om det då visas att man behöver särskilda glasögon som man inte annars använder, då ska arbetsgivaren stå för de glasögonen.
Vet man om det där ute, Karo?
Ja, det är nog lite blandat med den kunskapen, framförallt hos arbetstagarna, men ja, även hos arbetsgivarna. Så att det är en väldigt viktig information som arbetstagarna måste få, ju, att de har rätt till att få en synundersökning och eventuellt då glasögon. Mm. För det kan ju hjälpa jättemycket om man sitter många timmar vid en skärm varje dag att faktiskt få hjälp med synförhållandena.
Ja, bra hörni. Vi kör en kort recap innan vi går vidare. Så här kommer lite fakta.
Visste du att ungefär hälften av alla som jobbar framför en dator gör det mer än halva arbetsdagen? Det är mycket tid och det kan märkas i kroppen. Vanliga besvär är torra eller ansträngda ögon, huvudvärk eller värk i nacke, axlar eller underarmar. Du som arbetsgivare kan förebygga att besvär uppstår genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Planera så att medarbetarna får utrymme för rörelse och återhämtning under dagen. Se till att programvaror och system är lätta att använda och stödjer arbetsuppgifterna. Det minskar stress och gör arbetet effektivare och smidigare. Se till att arbetsplatsen är dimensionerad, utformad och utrustad så att arbetstagaren kan variera och arbeta med bekväma arbetsställningar. Se till att ljuset är bra. Ljus från armatur och fönster ska inte blända eller ge störande reflexer. Vid bildskärmsarbete kan särskilda glasögon behövas. Som arbetsgivare ska du därför erbjuda synundersökning och, om det behövs, glasögon som är anpassade för arbetet. Ge medarbetarna rätt kunskap, hur systemen fungerar och vad de själva kan göra för att undvika problem vid bildskärmsarbete.
Det där är en bra summering, tycker jag. Det är mycket att tänka på. Vi går vidare. Många talar om att man får ont i nacke, axlar, handleder, fingrar, ögon och så vidare. De här mer fysiska, påtagliga, vad kan man tänka på för att förebygga det, Peter?
Jo, men alltså, om vi säger nackbesvär då, det kan ju bero på att man hamnar i konstiga positioner, som att man blir styrd av blicken och synen för att synförhållandena inte är optimala. Men det kan också vara precis som Karo sagt, att om vi sitter stilla i samma ställning för länge och belastar samma muskler och leder på samma sätt. För om vi tänker att vi sitter i ett vanligt möte, då blir det små naturliga rörelser. Vi kanske tittar på olika personer, men säg att du sitter i ett videomöte, då blir nacken och blicken riktade åt exakt samma håll hela tiden. Och kroppen behöver ju rörelse och variation. Mm. Och då är det ju bra att resa på sig, röra sig en stund, få igång blodcirkulationen. Det kan göra stor skillnad.
Visst hänger det också ihop med stress och den typen av belastning som man kan ha? Jag tänker på spända axlar och nackar och hej och...
Det vet man att man har liksom tankekrävande arbete och stress och så. Då finns en risk att man spänner nackmuskulaturen mer. Så man tänker lite med nack och axlar faktiskt.
Vad ska man tänka på kring det då, Karo?
Alltså jag brukar tipsa om... Alltså jag tänker på... En katt på stan, myror i brallan. Alltså jag känner igen det när jag sitter mycket framför datorn, att det, liksom, det nästan spritter i benen för att man har suttit för länge. Och då är det jättebra att lägga in naturliga pauser, att man går och hämtar en kopp kaffe, att man skriver ut något eller att man tar ett kort möte stående. Alltså man behöver inte köra ett gympapass, men bara man rör på sig. Har man möjlighet så gå ut en promenad och få frisk luft också.
Mm. Hur mycket behöver man röra på sig då för att det ska vara bra för kroppen och knoppen?
Alltså, det är säkert olika för olika hur mycket man känner att man behöver. Men generellt så ska vi ha lagom med rörelse. För mycket är inte bra och för lite inte bra. Men när det gäller just det här med när vi sitter stilla mycket vid dator, då kan man nog säga att alla form av rörelse är bra. Och då gäller det också att tänka på att vi pratar om rörelse här. Och därför istället för inaktivitet. För att om jag sitter hela tiden och sen så står jag. Det är ju också en form av inaktivitet. Så då är det ju bra att istället liksom komma igång och gå lite så du får igång blodcirkulationen.
Vill ni veta mer om just det här med stillasittande så har vi ju faktiskt också ett helt poddavsnitt om just stillasittande. Karo, har du exempel på arbetsplatser som du har besökt där du känner att här har de lyckats bra, det här funkar?
Ja, alltså jag har ju varit på arbetsplatser där man har infört gemensamma rörelsepauser varje timme. Såklart frivilligt, men nästan alla deltog där. Och så blev det liksom en social grej också. Mm. Folk mådde bättre och blev piggare. Det blev liksom, ja men det blev roligt på något sätt.
Ja,
eller det blev roligt på något sätt. Det blev gemenskap också. Och så är det ju otroligt viktigt att man sträcker på sig och rör på sig när man har mycket stillasittande arbete. Mm. Så att man växlar och står och sitta och ja. Det vi har varit inne på.
Mm. Det vi inte pratar så mycket om, det är ju vad som händer med hjärnan. För Peter, visst är det så att hjärnan påverkas också av det här?
Jo, men det får man säga. Alltså, datorer är ju fantastiska arbetsredskap som hjälper oss jättemycket, måste vi börja med att säga. Men visst, vi kan ju bli mentalt trötta av att arbeta mycket med dem. Och då om vi är inne på bildskärmen så spelar det ju faktiskt också roll hur liksom bildskärmen och arbetet vid bildskärmen är utformat. Så en utmaning kan ju vara att det är ansträngande att växla uppmärksamhet mellan olika uppgifter. Och i datorn har vi ju kanske alla våra arbetsuppgifter tillgängliga på en gång. Och då kan det ju bli en utmaning att hålla fokus på en sak och inte låta sig distraheras av onödiga notiser eller meddelanden eller frestas att göra flera saker samtidigt. Då blir man ofta ganska ineffektiv och det blir tröttande i längden. Och sen det här med bildskärmen, det spelar ju faktiskt också roll hur mycket information man kan se på bildskärmen.
Mm.
Ni kanske känner igen i den här situationen att man får ett mail med man ska boka en mötestid. Och så måste du sen gå till ett annat fönster för att titta i din kalender. Har jag tid det här mötet? Jag kanske måste gå till en minnesanteckning. Hur såg det ut innan? Och varje gång jag måste växla mellan de här fönsterna så måste jag hålla den här informationen i huvudet. Och det är ansträngande och tröttande på sikt. Vi blir ineffektiva, vi kan inte fokusera på uppgiften. Och då är det ju bättre om man kunde presentera all den här informationen jag behöver för att lösa uppgiften på en och samma vy. Men då gäller det att det finns förutsättningar att skärmen har tillräcklig upplösning och så att all information får plats, att systemet stödjer det och att man också är tillräckligt stor så att allting får plats på skärmen. Eller så kanske man måste använda flera skärmar.
Just det. Det där känner jag igen. Man känner att hjärnans arbetsminne börjar bli fullt så att man kommer knappt ihåg vad det stod på det första fönstret när man är inne på det andra för att hämta fakta och sen gå tillbaks. Svettigt.
Och det där känner man också igen. Man pratar i speciella situationer, till exempel som inom vården. En läkare som ska kanske fatta komplexa beslut kring en patient. Och då kanske de måste ha information om blodvärden i ett fönster, röntgensvar i ett annat fönster, journalanteckningar från tidigare möte ett annat. Och att då behöva belasta hjärnan med att komma ihåg allt det här, det är samma situation där. Så att då är det bättre att kunna presentera allting i en vy så man får en total överblick så man kan jobba effektivt och utan att behöva belasta sitt arbetsminne.
Vi har varit inne lite grann på det också med de digitala mötena som också har blivit vanligare och vanligare. Vad ska man tänka på där? Vad är utmanande där, Peter?
Ja, det finns ju flera fallgropar som kan göra oss trötta då. En jätteviktig aspekt är att både ljud- och bildkvaliteten i mötena är riktigt bra. För att det blir ansträngande om vi måste koncentrera oss för att uppfatta vad som sägs. Alltså, då blir man mentalt trött.
Och om vi ska avrunda hjärndelen då med och om vi mer specifikt tänker på bildskärm. Karo, din reflektion över det här, ser du det när du är ute att folk liksom är mentalt slitna, tröttna?
Alltså det är ju blandat när vi är ute. Alltså det ser ju olika ut på olika arbetsplatser. Mm. Det viktiga här är ju att arbetsgivaren undersöker arbetsförhållandena och ser hur arbetstagarna mår.
Mm.
Det är superviktigt Och jag tänker ju också nu när vi har varit inne på det här med bildskärm och möten via dator och så här, att under pandemin så hade vi såna här walk and talks. Alltså att om man inte kanske behöver visa en massa på bildskärmen och så här, eller det är ett enklare avstämningsmöte, så kan man ju ta det i telefon och faktiskt gå ut och gå. Alltså så här, det, så det är bara ett tips liksom, att man kan ha möten på annat sätt än bara framför skärmen.
Just det. Men visst finns det regler, Peter, för sånt här också? Det måste väl finnas regler kring bildskärmsarbete?
Absolut, och de här reglerna de bygger på ett EU-direktiv. Och man hittar de här reglerna i föreskrifterna som vi har om arbetsutrustning. Och där står det just det här att arbetsgivaren ska undersöka och riskbedöma och bedöma om arbetsutrustningen som väljs är lämplig för arbete som ska utföras. Och det gäller både för programvaror och system och bildskärmen och alla de här sakerna vi har pratat om idag. Så jag rekommenderar er och ni som lyssnar, gå in på vår hemsida och söka upp det här och läs vad som står.
Bra. Webbplatsen är tillgänglig för er. Ni är inte bara i den här podden som ni får svar på era frågor och funderingar. Funkar det här i praktiken, Karo? Vad säger du då? Det här med att arbetsgivare är medvetna, har kunskapen, sprider kunskapen, hjälper till, ger förutsättningar som behövs.
Alltså återigen, det varierar. Vissa arbetsgivare är jättebra på det och andra har inte ens gjort en riskbedömning. Hemarbete, som vi också hade mycket under pandemin, är extra svårt. Och där glöms ju oftast ansvaret bort.
Ja, visst är det så att det arbetsgivaren har ju ansvar även för ett hemmakontor?
Ja, arbetsgivaren ska ju se till att det finns förutsättningar för att kunna arbeta hemma. Att man liksom har möjlighet att sitta bra och så här. Och liksom, att man har kunskap, alltså, som arbetstagare, och veta liksom, hur ska jag sitta på ett bra sätt även hemma.
Och då kan jag göra lite reklam för ett annat avsnitt av Hallå arbetsmiljö. Vi har ju faktiskt ett helt avsnitt som handlar om just hemmakontor, att arbeta hemma, som vi gjorde då i samband med pandemin och så.
Där har jag ett annat bra tips. Om man stadigvarande arbetar hemma och hemifrån med dator, så om man har möjlighet så kan man ju gå ut och gå en liten runda på morgonen, så att man liksom går ut från sitt hem och kommer tillbaka till sitt hem, så är det ju nästan som att gå till jobbet, så att man liksom får lite ny energi.
Just det, för det är risk att man förlorar den rörelsen annars när man jobbar hemifrån.
Ja, och sen så sitter man hela dagen och sen så avslutar man inte och åker hem från ett jobb, utan man fortsätter vara hemma kanske, och då blir det ju väldigt långa dagar hemma. Så att just det här att få ett avbrott och ge sig ut och sen komma tillbaks hem. Det är bara tips för dem som liksom, som man kan tänka på, för dem som vill.
Bra. Hörrni, vi tar en liten recap kring det vi sagt så här långt, gällande framförallt om vad som du kan göra.
Du som är arbetstagare kan tänka på att hitta en bekväm arbetsställning där underarmar får stöd från ett underlag. Ta pauser ofta. Rör på kroppen med jämna mellanrum för att underlätta blodcirkulationen. Se också till att ögonen får vila genom att titta på något långt bort. Justera skärmen korrekt. Bildskärmens övre kant bör vara i ögonhöjd eller något under, så att blicken är lätt nedåtriktad. Besvär vid bildskärmsarbete uppstår ofta gradvis. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på kroppens signaler och agera tidigt.
Ja, hörni, man förstår hur viktigt det här är att ha koll på och att åtgärda, inte minst. Karo, hur fungerar riskbedömningar då ute på arbetsplatserna som du besöker? Riskbedömningarna?
Ja, det skulle jag också säga ser väldigt olika ut. En del har bra rutiner, andra har inte ens identifierat bildskärmsarbete som en risk. Och ofta så glömmer man bort det här med uppföljning. Alltså när man börjar med en undersökning så är det alltid viktigt att avsluta med en uppföljning för att se om det har gett effekt, de åtgärder som man då har vidtagit.
Jo, men det är precis det här med systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är ju inte en punktinsats, utan det är ju en process då. Så man behöver ju följa upp, utvärdera och justera över tid. Och alltså just i datorn kan ju faktiskt förutsättningar förändras ganska snabbt i samband med att man inför nya programvaror och system introduceras eller uppdateras. Då är det ju viktigt att följa med riskbedömningar både innan och efter och under själva införandet.
Mm. Ja, och ett tillägg där Peter är ju också att om man själv som arbetsgivare inte har kunskap om belastningsergonomi så är det viktigt att man tar in en extern sakkunnig som kan hjälpa en och liksom gå igenom och dela med sig av sin kunskap och så här både till arbetsgivaren och arbetstagarna. Mm. Så man får inte glömma att man ska ta hjälp av en extern sakkunnig om man bedömer att man inte har den kunskapen själv.
Jag tänker också lite för att återknyta till enkäten på stan här som vi hörde tidigare. För nu är vi väldigt tydliga med att ansvaret ligger på arbetsgivaren. Men att man också som arbetstagare ser sin del i det. Och vet om att man har både rättigheter och skyldigheter. Men då handlar det dels om att vara medveten om det. Men sen också att våga säga, sorry chefen, jag har lite ont i nacken idag. Hur skapar man en sån förutsättning?
Alltså det handlar ju om att arbetsgivaren ska ha en tillåtande arbetsmiljö. Man ska liksom inte känna att man ska behöva vara rädd för att säga att man har ont. Och att man faktiskt, om man kommer till sin arbetsgivare och säger att jag har ont i axlar och nacke och jag tror det kan bero på mitt datorarbete eller på andra orsaker beroende på var man jobbar, så ska arbetsgivaren ta det på allvar. För det är ju faktiskt arbetsgivaren som har ansvaret att åtgärda. Och tar man det liksom inte på allvar som arbetsgivare och inte åtgärdar när arbetstagare har problem, så kan ju problemen bli värre och värre. Och så till sist kan man ha en sjukskrivning och det är det ju ingen som vill landa där. Varken en arbetstagare eller en arbetsgivare.
Hörrni, det är dags att avrunda den här podden. Och jag tänkte att ni ska få göra det med varsin summering. Om ni båda skulle ge 3 snabba tips till både arbetsgivare och arbetstagare för ett mer hållbart bildskärmsarbete. Vad skulle det vara? Peter, vad säger du?
Ja, alltså ge förutsättningar att bygga in så att man kan få pauser för rörelser och mental återhämtning och även blickvila under dagen, tänker jag. Det är en sak. Och sen också se till att ljus- och synförhållandena är bra. Gå igenom det. Och också glöm inte det här med programvaror och system, för det påverkar högre av vår arbetsmiljö och det behöver man också riskbedöma.
Mm, tack, Karo.
Gör riskbedömningar skulle jag säga, både på kontoret och hemarbete så att man inte glömmer bort hemarbetet. Följ upp när man har gjort åtgärder, kontrollera, funkar verkligen utrustningen? Sitter arbetstagarna på det sättet som är bäst för dem. Prata om arbetsmiljö ofta och öppet. Att får man besvär så är det viktigt att man berättar det för sin chef. Mm. Att man har fått eller har besvär.
Just det. Tack Karo, tack Peter för att ni var med idag och gav oss viktig information kring det här. Och tack också till er som har lyssnat. Som nämnts tidigare så finns ju mycket av det vi talat om och nuddat vid idag i andra, fördjupat i andra separata poddavsnitt. Så lyssna gärna på dem också för att vi alla ska få bred, djup och god kunskap om allt som har med vår arbetsmiljö att göra. Och det är ju så här att det är inte bara den här podden som ger svar på alla utan alla frågor och funderingar, utan det finns mycket och bra och viktig information på Arbetsmiljöverkets webbplats. Vi hörs igen i nästa avsnitt av Hallå Arbetsmiljö. Tack och hej, säger jag som heter Fredrik Berling.
Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Berling. Om du vill veta mer om Arbetsmiljöverket, besök www.av.se.